Seppo Särkiniemi, tolkas till svenska av Tarja Alatalo. Nåd och frid från Gud, från vår Fader, Gud och Herre Jesus Kristus. Vi fortsätter mötet och vi tystnar inför det Guds ord som jag läser ur Apostlagärningarnas kapitel 15. Vid sin ankomst till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och det äldsta. Nu läser jag fel. Vid sin ankomst till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och de berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem. Men några från fariséernas parti som hade kommit till tro steg upp och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag. Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade: mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Gud som känner allas hjärtan har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem likväl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och mellan dem, utan har renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Nej, vi tror att den genom vår Herre Jesu nåd som vi blir frälsta och lika och så det. Då teg alla och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om de många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem. När de hade slutat tog Jakob till orda: mina bröder, hör på. Simon har berättat om att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Till detta passar profeternas ord där det står: därefter skall jag vända tillbaka och bygga upp Davids fallna hydda. Ur dess spillror skall jag bygga upp den och resa den igen, för att alla de andra människorna skall söka Herren, alla folk över vilka mitt namn har utropats, så säger Herren, som har gjort detta känt för länge sedan. Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod. Ty Mose, amen. Det var en lång berättelse. Kära bröder och systrar, jag måste bekänna att när jag under 2-3 dagar har fått gå här på mötesfältet och när jag ställer mig här, så kämpar jag tillsammans med men jag vet inte hur det känns för er, men för mig känns det att den allra mest berörande, gripande frågan är om trons betydelse, det är att titta på detta mötesfolk, titta på familjerna, titta på alla åldrars människor, titta på hela denna organisation och fundera hur otroligt mycket arbete, frivillighet och till ägande, tillägnande har behövts för att allt det som vi har fått njuta av här och uppleva och lyssna på, att det har blivit möjligt. Och allt görs egentligen enbart för en enda sak skull. I vår broders före, predikan före, berättades det redan, men man kan också säga att därför att evangeliet ska förkunnas. Varför så? Här på mötet har vi talat om många gånger om jubileumsåret. Och jag kommer också att tänka på från teserna som Luther en gång skrev. En punkt. Han sa så här att kyrkans verkliga skatt är Guds nåd och härlighet och dess allra heligaste evangelium. Och när lutherismen skapades, formades, och man förkunnar grundstenarna på vilka allt bygger, så uppenbaras det där att Guds folk finns där evangeliet förkunnas rent. Och nu, om ni var noggranna och lyssnade på denna långa berättelse från Apostlagärningarna, så märkte ni att även där var det frågan om samma fråga. Och så är det alltid. Från Bibelns första sidor, där Guds barn har funnits, där man har berättat om ett kristet liv, där har alltid denna fråga kommit upp centralt. Och där har också ofta alltid skett att fienden, som är det tusen lögnernas mästare, han koncentrerar sig också på det, därför att det är allts ögonsten. Luther säger också så här kraftfullt att i allt annat, i alla andra lärofrågor och predikanter och präster och enskilda troende, vi kan på grund av vår svaghet och okunskap, vi kan gå vilse och göra fel, så som det har blivit för många av oss. Vi kanske tänker på frågor bristfälligt och lite från sidan och ibland lite felaktigt, men här i frågan om rättfärdiggörandet så hör ju dit hör evangeliet, och där går det inte fel. Här kan man inte ta fel. Eftersom om det går så att man i den frågan har någonting fel, så är felaktigheten alltid det, betyder det alltid att skatten och kärnan fattas och istället hamnar lagen där. Och fastän lagen också är Guds ord, så i rättfärdiggörandets frågor så har lagen endast en viss plats och endast den platsen. Om Gud vill så ska vi betrakta denna text lite grann. Här sägs att församlingen i Antiochia, som alltså hade fötts ungefär där Turkiet finns idag, i Antiochias stad, efter Stefanus förföljelser och efter säkert annars också, så hade judar flyttat dit. Och när nu en jude, en farisé, eller en tidigare farisé, Paulus, förkunnar om den Kristus som man en gång hade förföljt, så predikar han i judarnas synagogor, och såklart finns där också människor som undrar, men vänta lite, hur kan det vara så här? Vi har tidigare blivit undervisade om den här frågan på ett annat sätt. Och nu säger en tidigare farisé och säger att den Kristus som jag förföljde, han är världens frälsare och syndernas försonare. Här på mötet har bröderna redan berättat för er om fariserörelsens historia, så det ska jag inte ta upp. Men vad är det i den här frågan som är det som skaver? Om ni inte låter omskära er så som Moses har bestämt, så kan ni inte bli frälsta. Eller om man går till Jerusalems möte, då kommer några som hade rest från Judén. Nu vet jag inte vad han läser. Han säger i alla fall att de hedningarna som har omvänt sig och blivit omskurna måste lyda Mose lag. Här på mötet finns många IKT-människor och jag hör inte dit. Knappast klarar jag av i mitt arbete att använda dator. Men några gånger har det skett så att när något program skär sig eller inte funkar som det ska, så har jag fått veta att jag ska gå till inställningar och kryssa i det, eller ta bort ett kryss, så blir det lättare. Och många gånger så är det så. Nu behöver vi gå till troslivets inställningar. Vi behöver fråga, vad är det som är skillnaden? Vad är det som skaver? Farisers rörelsen var förunderlig. Där fanns också människor som tänkte olika. Men de tänkte att människan är på en fri position inför Guds ansikte. Människan beslutar om hon ska följa Guds vilja. Om hon ska vara hörsam. Den älskar hon Gud. Följer hon lagen. Och så av den helheten som skapas, så tror människorna då. Fariserna tänkte så. Och lagen kom hit till dem först och främst för att råda och undervisa. Och till och med i moralisk bemärkelse så var den viktig. Men vad är det då som är fel? När aposteln Paulus får bättringens nåd och han med tiden då skriver brev, så behandlar han i breven mycket lagens och evangeliets skillnader. Och i Galatiebrevet, som är skrivet till samma område där Antiochia fanns, så där säger han, de här männen som här kräver omskärelse, de är falska bröder, lögnens bröder. I Bibeln sägs att de är fariseer som tror. De har alltså kommit till tro, men Paulus säger att de är lögnens bröder. Såg Paulus det i deras hjärtan? Nej, såklart inte. Men Paulus tänker eller upptäcker deras skillnaderna mellan deras tankesätt som kommer fram i kravet om omskärelse. Fariseerna tänker uppenbarligen så. Det här är nu lite osäkert och lite spekulation. Men de tänkte förmodligen att Jesus är Messias som led och dog, och de väntade på hans andra ankomst. Och de bekände att Jesus har stått upp från de döda. Men de tänkte att när det i skriften står att den som är upphängd på korset, han är, står under förbannelsen, så tänkte de att när Jesus, att de som, när romarna ansvarar för dräpandet av Jesus, både romarna och saduceerna ansvarade för Jesu död, och de förhöll sig till saduceerna som sådana som var befriade från lagen eftersom de inte förstod lagen. Och saduceerna som var en konkurrerande troslära eller rörelse, de tänkte att Jesus på något sätt var en martyr. Han verkar som en from människa verkar, men inte mer. Det föds en, som vi säger idag, en etisk tanke om Guds rike, en moralisk tanke om Guds rike. Ni kanske känner att, men är det så stort nu då att det lönar sig att tala om det? Men vet ni att det är ganska allmänt att tänka så och tala så om kristendomen idag. Där hänvisas mycket ofta så, till den här tanken som Galaterbrevet säger. Alla lagens bud har hållits när det enda budet hålls. Älska din nästa så som dig själv, så skriver Paulus. Vad menar Paulus då? Kan det alltså vara så att någon människa kan följa budet? Är det, står det i människans egen kraft och makt, att hon kan klämma fram ur sig själv en sådan nästa kärlek som syns som en mänsklig godhet och vilja att betjäna och hjälpa allt som vi kan göra? Kan ni känna till sådana? Det finns många sådana människor, och det, i ett samhälleligt aspekt så är det en bra människa, och så många som möjligt får jobba så mycket som möjligt. Men det finns ett problem. Bibelns ord som talar om kärlek menar inte, avser inte nästas kärleken. När aposteln säger att där i älskandes uppfylls allt, så menar man ett grekiskt ord som är agape. Det innebär kärlek som endast finns hos Gud. Den har ingen vi annan. Den mänskliga kärleken fäster sig i en vacker, hederfull, gott rykte och mycket, mycket annat. Men kärleken, agape, betydelsen, dess egenskaper är sådana där Gud tittar blitt och barmhärtigt, och ur hans väsen stiger upp nåd och godhet mot ont och fult och falskt och syndigt. Det är Guds kärleks egenskaper. Och när aposteln säger att där uppfylls hela lagen och man med den kärleken älskar, så är det inte den, handlar det inte om nästa kärleken, utan det handlar om den kärlek varav människan blir rättfärdig. Den kärlekens slutsats, resultat gör att människan blir rättfärdig. Och fariserna tänkte att människan kan alltså verka enligt lagen så att hon lever väl och gott och klämmer fram ur sig själv en sådan from och andlighet och religion så att man blir belönad. Men Paulus i sitt liv, han möter denna fråga på ett annat sätt, så som också vår reformator gjorde. Vi skulle kunna betrakta också med hjälp av Luther samma fråga, så kanske det blir lite mer skarpt framträdande. Ni minns hur studenter som hade upplevt ett blixtåsknedslag, och han växte i sitt samvete. Han började studera med hjälp av Guds nåd sin egen position inför Gud, och han kommer fram till att fastän han skulle gå, eller han hade varit i kloster och göra allt, leva enkelt liv, klä sig uselt, läsa dåligt, sova lite, bikta sig ofta, och de bästa dagarna under flera dagar, timmar om dagen, biktar han sig, och man försöker att vara så som lagen säger, rättfärdig inför Gud. Och hela tiden känns det som att piskan slår i ryggen och säger, kanske ditt utåt externa liv ser ut, men hur ser det ut i hjärtat? Följer det glatt och fritt med? Är den av samma sinnelag? Och Luther säger, nej, det är mitt hjärta inte. Sådan rättfärdighet som lagen kräver kan jag inte hitta ur mig själv. Precis som Paulus upplevde när Paulus talar om lagen. Det är det som är lagens andra bruk. Det första är det som parlamentet stiftar. Det andra är att Gud stoppar människor genom sin lag inför den sanning att blodsynden, den som kom en gång i syndafallet och berörde oss alla, hela människosläktet, Det innebär att i mitt hjärta och i ditt hjärta finns inte möjlighet att älska Gud. Möjligheten att ge sig till det som buden kräver. Förmåga att vända sig till Gud. Förmåga att tro själv. Förmåga att leva kristet liv med egen kraft. Det finns inte hos oss. Arvsynden innebär detta. Och nu är lagens uppgift, lagens andra bruksuppgift, är att avslöja för människan denna sak. Fariseerna hade inte fått detta avslöjat för sig, utan de tänkte att de kan förena sig till Jesusrörelsen på grund av de frågorna. Precis som man kan tänka samhälleligt. Men hjärtats verkliga grund, den förstod de inte. Och därför blir det ett problem. Därför kanske de säger att en gång så har vi fått ett bud att bli omskurna som har gav för eviga tider. Så blir det ju inte någonting av det här. Om hedningarna får tro och tro av nåd, så måste de först bli judar. De måste omskäras och sen kan de förbinda sig till Mose lag, om vilken fariserna tänkte att den kan man ju följa. Därför att den finns i människans eget beslut. När Paulus senare säger att om ni låter er omskära, så måste ni först, då måste ni följa hela lagen. Och med det menar Paulus något annat. Han menar det som jag nyss berättade om lagens andra bruk. Han menar att inte endast det utåtseende gärningarna, utan ditt hjärta måste vara sådant. Det är det som lagens verkliga följande innebär. I Gamla testamentet talas det om hjärtats omskärelse. Alldeles rätt, det fanns med där, men i något skede så hade man tappat det på vägen. När man inte kan det, så står man i en återvändsgränd. Bra, goda åhörare här på mötesplatsen, och där ni någonsin kan höra detta tal. Detta är en aktuell fråga också idag. Är den kristna predikan att den kallar alla godhjärtade människor att göra gott för att rädda denna värld genom att öka nästa kärleken i samhällelig fråga? Gör så mycket ni kan. Det är en bra sak. Men för att bli rättfärdiggjord så är det inte tillräckligt. Om evangeliet förstås på det här viset, så förstår man det fel. Då har det skett ett stort misslyckande. Inte av den särskilda uppenbarelsen som betyder Kristus och det ord som avslöjar honom och visar honom och uppenbarar honom för oss. Där finns ingen vishet till de frågorna. De är den världsliga regimentets frågor, för vilket Gud har gett oss moral, förnuft och rationalitet, och vi har kallats att göra så gott vi kan i de frågorna. Denna särskilda upplysning, uppenbarelsens värld, det innebär att svar som evangeliet ger kommer i fråga där människan har blivit stoppad av lagen. På grund av det så är det dödsviktigt, dödsallvarligt, att vi håller fast vid Guds ord. I det ordet hör också en del som avslöjar synden. Och det är inte alltid så trevligt. Det vet jag av egen erfarenhet. Och alla vet vi av egen erfarenhet. Det betyder inte att vi behöver göra den saken så svårt och förärligt som möjligt för alla. Nej, utan det avslöjar min egen uselhet. Den avslöjar mitt hjärtas tillstånd. Om en sån fråga vad det handlade om när man krävde omskärelse. Apostol Paulus och Barnabas kunde inte gå med på det. Saken i sig var inte sådan att man inte kunde förstå, om man kunde fortsätta det genom att förstå det rätt. Om man gjorde omskärelse som tecken för att man hörde till ett judiskt folk, så som det var för Abraham. Så okej. Men om det togs som tecken, så som det här är så här, att ni kan inte räddas och frälsas om ni inte omskärs, då blir det ett felaktigt bruk. Då, säger den kristnas öra, så kan man inte undervisa. Nu blir det fel prioritetsordning. Nu försvinner Guds nåd och nu försvinner gåvan som hör till evangeliet. Den frågan grundade de på också på Jerusalems möte. Först talar Petrus, ni minns ur Bibeln, hur Petrus måste personligen ta upp, lära sig denna fråga. Han måste uppleva en himmelsk syn där framför honom sänks ner ett tyg där det finns olika slags djur. Också sådana djur som den judiska lagen kallar för orena, så måste han slakta och äta. Då säger Petrus, nej det går inte. Då undervisas han, att säger du inte det, att det är orent det som Gud har renat. Och den fromme juden kunde inte gå in i ett icke-judiskt hem på måltid. Inte heller besöka på riktigt, därför att han blev oren av det. Men efter en stund så finns Petrus hos Cornelius som en hedning utifrån sin uppgift för att förkunna evangelium, och han förstår en ny värld. Det är ett Guds tid att säga och berätta och undervisa alla människor att den heliga och det ondas och det rena och det orenas gräns är inte där som fariseerna ser det. Jag vet att här i trosangelägenheten också hör idag en tanke när jag som präst har stött på det så många gånger. Människor tänker att min uppgift är att undervisa så att det finns människor som i sina liv har lyckats ganska väl, uppfyllt lagen, undvikit de värsta svårigheterna i sina liv och därigenom kommer de en gång till himlen. Och sen finns det en skara syndiga som har brutit emot lagen och misslyckats, gjort fel. Och de väntar på förtappelse. Nej, det går inte så. Utan vi alla människor är likadana under samma lag. Alla människor, vi står inför Gud som syndiga. Vi blir orena av arvsynden. Den gör oss oförmögna. Ingen av oss kan komma till eviga livet om vi inte blir benådade av Gud. Om inte Gud förlåter oss. Hela kristenhetens idé är att ta tag i den frågan. Det handlar inte om att ta hand om de lyckade människor och lova dem allt gott. Nej. Utan det här är ett sjukhus där alla människor lider av en viss plåga och sjukdom. Men här på detta sjukhus finns en överste läkare och där finns medicin. Så fungerar evangeliet, så fungerar Guds folk. Jag måste bekänna att i mitt prästjobb så har jag många gånger blivit stum inför denna fråga. Jag minns en gång jag kallades för att i min yrkesutövning gå till en människa som var allvarligt sjuk. Och det sades mig, de närmaste var, att hon kanske måste få den sista måltiden. Och jag kom ju dit förstås eftersom jag varit ombedd. Och jag frågade om de anhöriga kunde lämna oss mellan fyra ögon, och så hade vi ett långt samtal. Framför hade mig en människa som hade levt ett gott, flitigt liv utifrån samhällets aspekter. Jag arbetat mycket, tagit hand om sin familj, tagit hand om sina egen angelägenheter som vanliga goda medborgare gör. Så berättade jag för henne hur jag själv tänker på mig inför Gud, så tar jag om den här saken, att även jag vill leva väl som en god medborgare, men tyvärr så måste jag säga att jag har den här plågan, att jag har synd. Och när jag berättade för henne vad det innebär för mig, på vilket sätt synden syns i mig, i min uselhet, som uselhet och motståndare till Gud och tröghet och lathet och otro och allt annat. Om inte Gud ger mig sin god gåva att ändra min vilja och skänker mig allt. Och hon lyssnade med stora ögon och frågade, är det så? Och jag berättade att ja, så är det. Och vårt samtal slutade med att hon sa helt enkelt, jag vill också tro så där. Och jag välsignade henne. Och vi avnjöt Herrens heliga nattvard, precis som katekesen undervisar, för att stärka vår tro. Och vi gladdes över denna gåva. Och efter några veckor fick denna person dö bort i rättfärdigas vila. Det var ofattbart att tänka att det som aposteln Paulus lär oss, det som han beskriver om Guds verkan, om hur den lutherska kyrkans lära och katekesen beskriver, det är sant. Det är inget som har tagits bort därifrån. Det kyrkliga livet ändras aldrig och blir så som att denna ordning skulle bli annorlunda. Det är alltid så att Gud verkar på detta vis. Petrus säger här, rengör ditt hjärta med tro, tänker bröder och systrar. Jag tänker idag framförallt på sådana människor som jag vet att det alltid finns sådana som ibland kämpar, och det har hänt i livet sådana frågor som är väldigt svåra, sådant som verkligen har sönder och bryter människorelationer, relationer till samhället och ger ett dåligt rykte och allt annat sådant dåligt. Det innebär också er, det innebär alla. Guds nåd är så förunderlig att Gud renar med hjärtat våra hjärtat. Och när Gud renar så lägger han ner sin gåva där. Dit lägger sig Kristus själv, hans rättfärdighet och hans helighet. Det sker ett saligt byteshandel. Du och jag, vi lämnar bort vår synd på hans axlar. Och Gud i sin godhet ger som en gåva till oss Kristi rättfärdighet och helighet, som är så helig att i himlen finns inget heligare. Så verkar det, så fungerar det. Jerusalems möte fortsatte så att sen talade broder Jakob, som citerar Gamla testamentet, inte endast erfarenheter utan hur heligandes verkan har funnits där. Det var ju viktigt för åhörarna. Han citerar också till skrifterna i Gamla testamentet och visar att de uppfylls nu. Nu är Guds tid. Nu uppfylls de. Och därför kan vi lita på att de här männen berättar på det som de här männen berättar, och vi kan hålla fast vid att Gud verkar, och det lugnade sinnena. Och man nöjde sig med det. Man höll fast vid det. Senare står det, och det dög och var värdigt inför heligande och oss. Det betyder att Guds ord, att genom att man litade på Guds ord så kunde man förstå att heligande verkade. Och sen fick man ett råd. Man sa det att man skulle ta ett brev, att man skulle undvika allt som gör avgudadyrkan orent. Man skulle akta sig för kött som är gjort av kvävt djur. Och denna lista gör oss lite förvirrade, men jag har inte möjlighet. För tiden går någon annan kan förklara detta. Men här går det ju så att att den här med omskärelse, det tog man inte ståndpunkt i, utan det blev kvar så som det hade varit från början, om vilket aposteln Paulus säger. Att det egentligen spelar ingen roll om man är omskuren eller inte, bara man inte talar om det som om det var ett villkor för frälsningen. Där ger man sedan två råd. Att köttet som är offrat för liv för avgudar och kött som inte är gjort av kvävt djur, som båda hör till de här fädernas traditioner. Sådana regler. Så förstår jag att sådana behövde man på den tiden för att det gemensamma gudstjänstlivet tillsammans med judekristna och sådana kristna som kom från så kallad hedendom till församlingen, för att det inte skulle skapa omöjliga konflikter. Därför sades det, för att friden skulle bevaras. Men vi vet att så idag håller vi inte fast vid dem, och det ska vi inte heller, för det är fäders traditioner. Men budet om renhet, det hör till Moselag, och den förändras aldrig. Det är alltid gällande. Det var det då, det är idag. Om det har vi ett klart bud från Gud. Det berör alla människor. Inga moderna förnyelse kan ta bort det budet. Det håller idag. Så mina vänner, kommer vi till den här predikans slut. Och vi frågar, så vad lärde vi oss? Och vad ska vi då tänka idag? Jag tänker att vi är tröstade. Vi får vara stort tröstade. Här har ekat och skallat evangelium som av Guds kraft kan väcka, föda tro och stärka gamla förbund, ge hopp. När vi tror, så betyder det att i våra hjärtan finns en förtröstan om att vi med hela vår kraft lämnar oss därhän i att Gud tar hand om oss. Den rättfärdiga äger evigt liv. Det är Kristi rättfärdighet. Den finns närvarande hos oss genom tro. Tänk vilket löfte vi har fått. På mötesfältet, när jag ser er, var helst jag ser er, lyssna noga vad evangeliet säger. Det förkunnar synderna förlåtna. Det säger till åhörarna, vi vet, jag vet av egen erfarenhet, och alla troende vet det, att vi är usla, syndiga människor. Men vi tröstar varandra med att Gud har gett oss Kristus, och i honom en nåd. Han benådar oss, han förlåter oss. Och evangeliet ger detta löfte till dig och till alla, alla på detta område eller var helst ni lyssnar på det här. Man får upphöja sitt hjärta till att tro så. Hur det än känns och hur det än ser ut, så finns förlåtelsen, det stora löftet. Det förkunnas utefter väggarna och också till er. Och vi litar på att Gud med sin kraft kan göra underverk. Denna sanning förblir bland Guds folk. Där himmelarnas rike, Guds rike finns nära. Och nu är det här, bröder och systrar. Tro så, trösta er på det. Håll fast vid Kristus och den rättfärdighet som vi får genom honom. Evangeliet lovade till dig gratis i Jesu namn. Och blod får du vara vid gott mod. Du får vara fri. Och du får glädjas och njuta av den gåva av Guds frid, av det trygga sinnet, av tacksamt hjärta. Och på det viset får du leva som ett Guds barn. I Jesu namn. Amen.